härliga, underbara, fantastiskt vackra Öland. Verkligen ett sånt riktigt go-to-ställe på sommarvarvet i Sverige. Det tycker i alla fall vi. Öland är ju inte bara en riktig sommarpärla, utan även hem till en av Sveriges absolut finaste spa- och golfresorter, Ekrum. Åh, så underbart ställe. Där kan du spela golf, du kan spela paddel, du kan hajka, du kan åka mountainbike. Och de har ett fantastiskt kök och restaurang på resorten. Därför är vi ju så otroligt glada att vi tillsammans med Ekrum Golf Resort kan nu lansera en riktigt, riktigt rolig tävling. Där ni har möjlighet att vinna en hel weekend med övernattning i deras suite, trerättersmiddag och golf för två personer. Wow, alltså jag skulle så gärna vilja ha den här vinsten. Tävlingen kommer pågå under 4 veckor. Där ni varje vecka kommer behöva svara på en fråga. Som kommer finnas på vårt Instagram. @fairwayolsonblixt. Där kommer vi lägga upp frågan. Ni får svara på den. Och sista veckan så kommer vi att se ut en vinnare. Så håll utkik där och var med och tävla. Ha en underbar!
Hallå och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av podden Fairway med Olsson och Blixt. Jag heter som vanligt Jenny Olsson. Min poddpartner Caroline, som utgör den andra halvan, det vill säga Blixten, hon har tyvärr blivit krasslig. Så hon är inte med idag, men vi hoppas förstås att hon ska vara på benen snart igen. Vi saknar henne här i podden, kan vi väl säga. Det är i alla fall en fin dag idag. Det är ljuvligt vackert som det ju är så här års, men lite kyligt. Och så har det ju varit hela våren och jag är rätt less på det nu. Man vill ju bara ut på banan, i kortbyxor allra helst. Men så bra då att vi har lite extra ljumma vindar idag. Incoming från det stora landet i väster. För jag har nämligen med mig en gäst all the way från Jupiter, Florida. Nämligen LPGA-proffset Danny Holmqvist. Välkommen!
Tack så mycket!
Or should I say welcome? Har du hunnit bli amerikaniserad?
Ja, vi är nästan där nu. Det känns som att svenskan är kanske inte riktigt på topp just nu. Den behöver lite förbättring.
Ja, förstår. Hur mår du?
Jo, det är bra, tack. Det är morgon här och jag förbereder mig för en träningsdag som vanligt. Det börjar bli ganska varmt här just nu. Det är 85 grader Fahrenheit, som är ungefär 29 grader Celsius.
Lite havsbrisar. Gud, vad härligt det låter. Men du, för de som har lite dålig koll på LPGA-touren, så är ju du ett av våra svenska hopp på touren sedan 2014, eller hur?
Precis. Ja, exakt. Jag har spelat där i några år. 14 var ett, kan man säga, att spela tredjedel på den touren. Jag kom inte med på så många tävlingar och 16 var mitt första år.
Okej. Okay. Men du, det här senaste helt galna året, då har ju även ni varit påverkade med inställda tävlingar och karantän och annat av kända anledningar. Hur ser din tillvaro ut just precis nu?
Just nu så känns det som att touren börjar komma igång igen ganska bra. Förra året var ju väldigt konstigt år för oss alla, framförallt som professionell golfare. Ganska många av mina vänner kunde fortfarande jobba hemma, som kanske har ett jobb som är ett kontorsjobb normalt sett. För oss var det ganska konstigt. Det var liksom som en lördag varje dag nästan. Det var svårt att hitta rutiner eftersom många av gymmen var stängda. Många banor var stängda också. Väldigt ovisst om vi skulle spela några tävlingar överhuvudtaget också. Men nu känns det som att vi börjar komma en ganska bra gång igen.
Ja. Ja, för du har ju din bas i Jupiter i Florida. Det är hemma för dig numera, skulle du säga?
Ja, jag skulle säga att det har blivit det. Jag har bott här sedan februari 2015. Och visserligen har jag rest så mycket de senaste åren. Så det var egentligen förra året som var första året som jag faktiskt var hemma. Och bodde in mig lite i mitt boende och verkligen känner mig hemma. Men jag skulle säga att det är hemma.
Mm. Ja, för ni är ju flera tourproffs som bor där. Jesper Parnevik och Rickard Dess-Jonsson med flera som jag vet att du umgås en del med. På vilket sätt har de bidragit till att ge dig den här viktiga sociala grunden och kanske även hjälpt dig i din etablering?
Väldigt stor. Jag skulle säga att Rickard och hans fru Linda och barn, de är lite som min familj här borta i Jupiter. Och Rickard var faktiskt en av anledningarna till att jag flyttade hit. Jag är väldigt, när jag bestämmer för någonting så är det bara det som gäller. Och jag skulle flytta till Orlando. Helt inställd på det. Så det här var 2015 då, i slutet av januari, början av februari. Och åkte till Orlando och hade ansökt till en klubb. Som jag trodde var ganska okej. Och sen ansökte till en lägenhet. Så var jag uppe där runt PGA-mässan. Och det var så otroligt kallt. Så otroligt rått och kallt. Så jag hade en vän som sa, åk ner och kolla i Jupiter. Och min reaktion är, jag har inte tid med det här. Jag måste göra det här nu, för jag hade bestämt mig för någonting till 100%. Men i alla fall, det var nästan, man kunde inte träna. Det var så kallt och ruggigt. Så jag åkte ner till Jupiter. Pratade med Rickard, som jag inte kände jätteväl då. Och han sa, åk och titta på den här golfklubben som heter Dive Preserve.
Mm-hmm.
Jag bara, ah, okej. Och jag hade verkligen kämpat så mycket för att komma in i den här klubben i Orlando. Och de hade kanske två LPGA-spelare. Jag tror inga PGA-spelare, kanske en eller någonting. Och sen hade de ganska många som då web.com, så nu Korn Ferry-spelare där.
Mm.
Och jag hade lite status på LPGA-touren då. Och full status på Sumatra och Europatouren. Så det känns som att det här var lite ödet. Så att jag åkte, verkligen kämpade så hårt för att komma in i den här klubben. Jag skrev brev, jag liksom gjorde allt. Så jag verkligen ställde upp på programmet. Jag gjorde allt för att komma in i den här klubben. Och sen på vägen till Dive Preserve, det är en ganska lång väg rakt in i skogen, så får jag ett samtal från den här klubben i Orlando. Som säger då, nej men du, vi har waitlistat dig för att vi anser att du inte har tillräckligt hög status för att vara medlem i den här klubben.
Aha, okej. Okay.
Och då blev jag liksom, jag kände mig nästan lite kränkt av den anledningen att det var ganska många killar som var till och med på lägre torer än vad jag var. Mycket lägre, precis börjat, kanske hoppat av college och liksom inte ens hade någon status som fick vara medlem i den här kategorin. Men, men de sa så till mig och då blev jag lite knäckt.
Fan vad surt.
Ja, men jag hade 5 minuter kvar i min bilkörning. Och den här klubben i Orlando, den var liksom inte det bästa någonsin. Men jag tyckte det var att komma från Sverige, stå på mattor och slå så var det grästid. Och du vet, liksom man tyckte det var häftigt. Och så kom jag till den här klubben i Jupiter. 5 minuter kvar att köra, jag är lite ledsen liksom. Så kom jag dit och så är det som ett paradis. Det är så vackert och det är proveter på ranchen. Och alla är så trevliga och det var Pete Dice bebis den banan. Och jag tänkte så här, varför ska jag bo i ett träsk när jag kan bo vid havet och vara medlem på den här banan? Så då blev jag medlem i den banan och kände så här, nej, jag flyttade till Jupiter. Jag blev kär i det på en gång. Och,
it was meant to be.
Ja, liksom. Precis. Så det var lite ödet på det också. Men jag är så lycklig att jag är här och trivs kanon i Jupiter.
Men du, vi brukar alltid inleda varje avsnitt med att checka in, stämma av lite, var står vi i livet här och just nu? Om du skulle sätta ett handikapp på livet just nu, vad har du för handikapp då?
Alltså det är ju frågan, vissa är ganska nöjda med att ha 9 handikapp. Så det är ju frågan om man är nöjd med det eller inte. Men om jag vill vara en tourspelare så med handikapp i livet, det känns ganska bra just nu. Jag tycker att jag bor på ett ställe jag trivs i. Jag har fantastiska vänner och familj. Jag känner mig motiverad att träna och spela. Jag känner mig mer hälsosam nu med min skada och så vidare. Visserligen så känner jag att jag har inte uppnått någonting karriärsmässigt, men jag tycker att jag är nog på väg mot scratch.
Mm. Det låter jättebra. Schysst. Du, jag kikade på, innan vi skulle snacka så kikade jag på ert spelschema den här säsongen. Och det är ju späckat med tävlingar. Vilken ser du allra mest fram emot?
Det är en bra fråga också. Det är lätt att tycka om tävlingar som man har spelat bra på. Men jag tror att majors är alltid häftigt. Jag tycker majors är en annan grej. Jag älskar hur de sätter upp banorna på en major. Det är tuffare. Det blir inte minus 25 i en vinnarskår. Utan det är, göra par är bra. Jag vet inte, det är någonting med atmosfären i en major som är fantastiskt. Och, så jag skulle nog säga majors.
Vad har du för mål för året?
Jag har inte riktigt satt resultatmål på det sättet, men för min del är det mycket att känna att jag fortfarande utvecklas hela tiden, att jag blir bättre varje dag, att jag har samma drivkraft. Och sen självklart så tror jag att oavsett vilken sport det är man håller på med, så är det väl att se hur pass bra man kan bli. Jag bryr mig inte så mycket om att mäta mig mot andra. Jag tror inte för min del att inte det funkar så bra. Det är mer att se hur långt jag kan gå och... I mean, att kunna vinna en tävling skulle ju vara... Det är ju den absoluta drömmen. Det är ju därför jag tror alla spelar på touren, för att vinna tävlingar. Men det är inte lätt. Alla är duktiga och alla i våra fält varje vecka skulle teoretiskt sett kunna vinna en tävling. Så att det är väldigt bra konkurrens.
Men hur gör du när du sätter dina mål? För det tycker jag kan vara svårt.
Det är ganska svårt. Jag tror att många gånger att man... har liksom den här idén eller någon har sagt att du måste sätta mål på det här sättet, och jag har gjort det också, men det har inte inspirerat mig riktigt, utan det känns som att du kanske har gjort det för att någon har sagt lite så, men det är så här man sätter mål. Att jag tror att ett av mina mål som inte alls har kanske riktigt med golfen, men det är att när jag blev skadad så har jag som ett av mina delmål, ett processmål, är att varje dag att jag måste göra coreövningar och vissa stretchövningar så att jag känner att jag kan träna så pass mycket jag behöver göra för att ha en chans att vinna tävlingar. Så det kan vara samma
saker. För du har väl ett par tuffa år bakom dig, eller hur? Du nämnde det att du inte alls nöjd med vart liksom dit du har nått. För du var ju verkligen på väg mot ditt stora genombrott och så hände det någonting, eller hur?
Precis, så att jag hade ett ganska, ganska bra år på LPGA-touren. Spelar du bra, om jag säger att det inte är ett covid-år, spelar du bra så spelar du oftast i Asien i slutet av året. De tävlingarna är fantastiska att spela. Så jag var på en av de tävlingarna. En transport i mellan två hål. Så satt jag i en golfbil och den golfbilen hade lite för många personer på sig. Han som körde verkar inte riktigt kunna köra golfbil. Golfbilen kraschade in i en vägg och jag skadade min rygg.
Hjälp.
Så det är lite konstig skada. Men så jag fick spela tourfinalen med väldigt mycket antiinflammatoriska och smärtstillande tabletter veckan efter, och jag kunde inte slå driver nästan överhuvudtaget och sådär. Så det har varit ganska tufft. Jag hade en lite mindre ryggoperation i december och det känns bättre nu, men det är, samtidigt så måste jag jobba på det här varje dag.
Ja. Shit, vilken mardröm alltså.
Ja, det är inte den man planerar för riktigt.
Nej, verkligen inte. Men hur lätt eller svårt är det att hantera det här mentalt? För att det fysiska är ju en sak, och träna upp sig och få koll på det. Men det mentala kan vara minst lika lång väg tillbaka.
Precis. Har varit väldigt svårt. Jag tycker att det börjar bli bättre. Det är också ett dagligt jobb. Jag tror att väldigt många tänker oftast bara på fysiska attribut. Att det handlar om att jag ska slå driver så här långt. Eller jag måste ha så här många puttar per varv. Men jag tror att många gånger så är det mentala mål också. Och det har varit väldigt tufft mentalt. För att det är någonting som jag känner hela tiden. Det är någonting, framförallt om du sitter på ett flyg i några timmar, så gör det ganska ont. Eller du kan känna kanske om du har ett halvslag eller en chip eller någonting. Att det är ganska svårt att hålla stabiliteten lite med ryggen av den anledningen. Men det börjar bli otroligt mycket bättre, och det är också någonting som jag har jobbat på ganska mycket. Men jag kan ta till exempel som förra året under British Open. Så så ledde jag efter två och ett halvt varv. Och det är fantastiskt. Det är det du kämpar för. Det är det du står och tränar för. Det är det du står hemma för när du är en liten tjej eller kille och slår bollar in i tältet i vintern eller går ut och slår i minusgrader så händerna gör ont. Och det är de här tankarna du har. Men sen hade jag en ryggskada som kände att det inte riktigt nådde hela vägen. Så att jag kom på bakknien, det här ganska golftekniskt då, men då blir det en vänster-höger vind. Och just den vänster-höger vinden som är ganska kall och hård gjorde det ganska svårt för mig att göra den svingrörelsen jag behövde göra, vilket skadade ryggen ganska mycket. Och efter det så behövde jag hoppa av en major mitt under tävlingen. Inte den utan den efter. Och ta många veckor ledigt och göra en ryggoperation just på grund av det. Men, så det är en tuff resa, men samtidigt så är det någonting som jag känner att det börjar lämna mig bakom just nu.
Mm. Jag drog själv med lite skadeproblem här i vintras med hamstring så ena skinkan faktiskt. Och nu är ju inte jag, nu är inte mitt jobb liksom avhängt av att kroppen måste vara hel och funka, fast såklart vill man ju det, men jag kan bara försöka föreställa mig hur frustrerande det måste vara att vara i din situation, att man måste kunna ha en kropp som man kan lita på som funkar i sitt jobb.
Ja, precis. Och det är kanske andra grejer som man inte tänker på också. Utan det är sådana här saker som att resa väldigt många timmar. Som att sitta på ett plan i, inte bara en timme, utan sitta på ett plan i 9 timmar. Och hur känns kroppen då när du kommer fram till tävlingen? För då ska du prestera helt plötsligt. Och det är många sådana grejer som har varit lite annorlunda. Men förhoppningsvis så blir det ett positivt slut på den här historien.
Mm. Hur mycket tid lägger du på fysträning?
Jag försöker göra någonting varje dag, i alla fall 6 gånger i veckan. Men fysen för mig är också någonting som är mentalt. Jag känner att jag blir en bättre person. Och jag känner mig mer klartänkt, mår bättre, känner mig fräschare, känner mig starkare. Allting efter jag har tränat fys. Så ofta så, jag menar, det behöver inte alltid vara extremt hård. Vissa pass tar jag ut mig ordentligt på med min fystränare. Men andra pass är det mycket rörlighet och det är mycket... mycket core-stabilitet och vissa svinggrejer vi jobbar på också inne i gymmet och försöker kunna göra det bra ute på banan också.
Mm. Jag håller verkligen med om det här att oavsett vad man tränar så funkar det som en ventil för det mentala också.
Jag tror det också. Det känns liksom lite så här, om du har... Det kan vara vad som helst. Förut så sprang jag ganska mycket. Jag älskar att springa för jag tycker det var ett skönt sätt att rensa ut systemet och rensa huvudet på. Nu är det lite svårt att göra det med ryggen, men det finns ju andra sätt att köra kondition på. Men det kändes som det här var någonting som kanske störde mig. Eller man kände att okay, men det här är ett litet problem. Liksom. Så kändes som att om det problemet kändes som en 8 på skala 1-10. Så kanske kändes som en 4. När jag var klar med fysen. För att det kändes som att jag fick endorfiner. Jag gick igenom systemet. Och jag kunde tänka på det och kunde vara mer klartänkt.
Men du, jag tänkte att vi skulle backa bandet lite grann. För du växte ju upp på Lidingö utanför Stockholm. Vad var det för en plats där tidigt 90-tal?
Jag är född i Schweiz. Pappa spelade fotboll. Sen flyttade vi till Italien och var där i några år. Och sen flyttade vi till Örebro. Spelade i Örebro när pappa var där ner för sin fotbollskarriär. Och sen Stockholm och Lidingö. Men jag har gått i skolan och så vidare, vuxit upp på Lidingö, vilket har varit en fantastisk plats. Vår skolgård var mycket av en skog, så jag kunde springa och leka i en skog, vilket var fantastiskt. Och väldigt mycket idrott, väldigt mycket testa olika sporter. Det var väldigt säkert allting, så vi kunde alltid cykla till varandra och det var en fantastisk plats att växa upp på.
Men vem var du då? Och vad drömde du om som liten?
Jag tror att jag alltid har drömt mestadels om att bli golfproffs. Det har alltid varit någonting. Min morfar spelade mycket golf också. Det var mycket så jag började också. Så att han brukade stå och slå kottar när jag var liten. Jag hade liksom en liten klubba. Så det har alltid varit och hängt med honom. Jag har alltid haft idrotten och golfen i min familj. Så jag bestämde mig ganska tidigt för det. För när jag gick i fyran, femma så bestämde jag för, nej men jag vill spela college golf. För jag såg alla coola äldre kids komma tillbaka till Ågesta golfklubb då, som jag tränade på när jag var liten. Kom tillbaka med sina collegebaggar och det var så häftigt. Och,
aha, och okej. Okay.
Och då kände jag så här, men jag vill göra det här också. Så att när jag var, gick i fyran, femman så bestämde jag för, nej det ska bli college golf. Så att då bestämde jag för att gå i en engelsktalande skola. Så att när jag började i sexan så tog jag en buss, två bussar och en tunnelbana varje dag för att komma till en engelsk skola. För att jag vet att det skulle vara enkelt när jag gick till college och började plugga på engelska.
Vilken målmedvetenhet alltså redan då.
Ja, precis. Jag tror att det säger väl en hel del tror jag, om att ha positiva förebilder. Kanske på hemmaklubbar eller i där man bor eller i sin idrottsanläggning också. För att jag tror att även i den åldern att du ser någonting och så kanske inte blir ett konkret mål att sitta och skriva ner saker, det här är mitt mål, men det blir en inspiration och någonting som du jobbar för, kanske medvetet eller undermedvetet varje dag.
Men din pappa, han var ju som du nämnde fotbollsproffs, faktiskt en av Sveriges bästa vad jag har förstått, och har spelat liksom landskamper och gjort den här proffssessionen. Men varför blev det inte fotboll även för dig? Hur kom golfen in? Var det genom morfar eller?
Jag skulle nog säga att det är det fina officiella svaret. Pappa mutade mig att inte spela fotboll. Så att han mutade mig med ett husdjur för att inte spela fotboll. Okay. Och jag tror att alltså med damfotboll är ju fantastiskt nu. Framförallt Sverige, men om du ser hur duktiga de tjejerna är. Men jag tror framförallt för hans del att hans karriär avslutades med en del ganska tuffa skador. Och jag tror framförallt att det var nog hans vinkel på det. Att han kanske ville att jag skulle undvika dem och kunna hålla på med en annan sport som inte var lika tuff. Men golfen har sina skador också som vi har märkt.
Ja, jag tänkte säga det. Frågan är vad som är tuffast alltså. Men fanns den här tävlingsinstinkten i dig redan då?
Ja, det skulle jag säga. Det har alltid varit tävling. Det enda som jag kan komma ihåg, det är tävling och springa snabbast till lyxstolpen ut och går. Eller en som kan göra flest armhävningar. Eller alltid på det sättet. Så att det har alltid varit tävling på något sätt. Men alltid med väldigt mycket skratt och glädje. Inte press och någonting negativt. Nej, på det sättet. Nej. Utan alltid på ett väldigt kärleksfullt sätt.
Är du likadan när du kommer till sällskapsspel?
Jag känner att jag har blivit lite bättre. Jag kan lugna ner mig själv lite faktiskt. Även sällskapsspel är okej. Golf har ju väldigt svårt att inte vara tävlingsriktad. Sport är rent generellt. Gymmet är svårt att inte vara tävlingsriktad också. Men saker som jag känner kanske liksom inte riktigt min expertis är jag ganska okej på att inte vara så tävlingsriktad.
Okej. Men du, nu ser ju vi en ny generation unga tjejer, svenska tjejer som tas ut på tourna, vilket är fantastiskt. Och du valde ju att stanna kvar i USA efter att du hade gått college. Varför då? Vad hade du för vinningar att göra så?
Jag var hemma och spelade Europatouren i ungefär 1,5 år kan man säga efter college. Jag trodde det var bra att komma tillbaka till Europa, men jag kände att lite de åren man är under college är lite då man formas som vuxen, just de åren. Och jag kände att för min karriär så var det enda rätta i min värld att vara i USA. För att det är bättre träningsmöjligheter just nu. Och det är lättare att ta sig till tävlingar och... Ja, jag skulle nog säga det. Jag känner att jag har varit här så många år så att det är liksom hemma. Visserligen så var jag i skolan i Kalifornien, vilket är väldigt annorlunda.
Ja, det var Berkeley, va? Eller hur?
Ja, precis. Så det var väldigt annorlunda från Florida. Och den tidszonen var ganska tuff också. Ha kontakt med familj och vänner i Sverige efter 9 timmar. Nu är det bara 6 timmar, så det är ganska stor skillnad. Men jag har alltid trott liksom att... För min del har alltid fokuset varit... Kanske det låter lite hemskt, men... Min prioritet har alltid varit min golf och min karriär för kanske vänner och hitta på sådana saker. Jag har fantastiska vänner som jag vet finns där för mig oavsett och jag finns där för dem och det är bara ett telefonsamtal iväg. Men om jag ville lyckas sånt i min golfen så var min tro att jag behövde vara i USA. För att det är där de flesta bra spelarna i världen är, det är där tävlingarna är, det är där fantastiska träningsmöjligheter är. Så därför så var valet att stanna här borta och träna här.
Mm. Men alltså, det låter för mig som att du verkligen lever din dröm. Är tourlivet som du hade föreställt att det skulle vara?
Både ja och nej, tror jag. Jag tror att det är nog lätt. Jag tror här är ganska annorlunda från damtouren.
På vilket sätt då?
Mer de ekonomiska delarna, mer av support. Fler möjligheter och bättre instruktion. Alltså bättre resurser på det sättet än vad vi kanske har. Visserligen så börjar damtouren bli otroligt mycket bättre på de delarna också. Mm. Och intresset börjar växa för det också. Men det är lite annorlunda. Men jag tror att många tror kanske att tourlivet är väldigt glamoröst.
Ja, det låter ju det. Liksom. Ja, men vi är ute och spelar golf på härliga ställen och så tjänar vi pengar på det. Liksom.
Ja, precis. Exakt. Men det är världens bästa jobb när du spelar bra. Och du är populär, du tjänar pengar och alla de här grejerna. Men det är ett väldigt tufft jobb när det inte går så bra. Eller om du är skadad, för att det är lätt att känna sig ganska ensam. Och du har ingen garanterad inkomst. Så att jag tror att det gäller att vara ganska tuff och känna att man har en bra balans. Och känna att de vänner och familj man har finns där för en och tycker om en, oavsett om man skjuter 68 eller 78. Att det är någonting som man bygger på och inte det här tillfälliga som kommer när du spelar bra.
Nej. Beskriv Danny ute på banan. Vad är du för typ av spelare?
Oj, det är en väldigt bra fråga. Jag tror kanske min uppfattning mot andras uppfattning är lite olika. Jag har alltid hört att folk tycker att jag är bra på att slå bollen. Men jag kan tycka att jag är väldigt kritisk till hur jag slår bollen många gånger också. Så jag tycker inte att det varierar ganska mycket. Men jag skulle nog säga att ganska aggressiv spelare rent generellt. Jag gillar att gå för saker. Försöker jag oftast göra många birdies. Är mitt mål i alla fall. Sen om det händer i någon annan sak. Men
Du fegar inte när det gäller till att ta ut spelriktningar?
Nej, inte riktigt. Ibland är det kanske under medvetet också. Men jag tror att sen är det självklart så kanske man blir lite smartare. Ju äldre man blir också, spelar lite mer konservativt några gånger kan vi hoppas. Men jag skulle nog säga ganska offensiv spelare rent generellt.
Vad pågår i ditt huvud där ute? Oj, är du bra på att liksom kunna stänga av? Eller är du uppe i huvudet då?
Nej, jag tycker jag är ganska okej faktiskt på det. Sen är det ju liksom vissa grejer som... Ibland kan det vara tufft om du har en tuff start. Eller om du har en väldigt bra start så kan ju det ändras lite hur du tänker också. Men jag skulle nog säga att jag känner mig ganska okej. Och ganska fokuserad på det jag gör just då. Men det är ju någonting som jag tror man får jobba på hela tiden. Och kanske vissa dagar är lite lättare än andra.
Mm. Men på vilket sätt skiljer sig golfspelaren Danny mot privatpersonen Danny?
Jag tror att förhoppningsvis att jag inte är lika resultatfokuserad och driven utanför banan. Men det blir ju på något sätt att, jag menar, när du växer upp så är golfen kanske lite mer som att det är världens roligaste grej och det är någonting som man går ut och slår och det är jättekul och allt för det. Sen kommer det ju till en nivå så att det kanske blir lite mer av ett jobb på ett sätt. Det är fortfarande, tycker jag, världens bästa jobb och det roligaste som finns. Men vissa delar kanske blir lite mer jobb än vad det blir nöje på det sättet. Så att lite mer avslappnad utanför banan skulle jag säga.
Ni spelar ju hela tiden för att få fortsätta spela, alltså med prischeckar som är nödvändigt för att få in, för att få fortsätta spela. Och du har väl spelat in runt 5 miljoner kanske?
Ingen aning faktiskt. Men det låter nog som det.
Vad gör du om du vill lyxa till det? Alltså, vad lägger du dina pengar på? Ja. Har du någon sån här extravagans?
Alltså förut så hade jag en fas som jag var lite inne i, liksom typ så här, alltså det låter så här, men typ handväskor kanske, typ liksom skor. Alltså skor har jag lite så här problem med. Jag vågar inte ens visa dig hur många golfskor jag har. Det är liksom lite hemskt. Men så lite sådana grejer kanske var. Men nu så är det mer... Så nu är det kanske mer middag med vänner. Dricka något bra vin med några kompisar. Eller mer sådana grejer. Kanske om det är någon... möbel eller någonting som jag bara, det här skulle verkligen behöva, så kanske jag slår till på den lite mer, men jag skulle nog inte säga att jag har några såna här extrema grejer faktiskt.
Nej. Men det där tror jag kommer med ålder också, att man inser vad som är mest betydelsefullt, och det är ju de där stunderna ofta när man umgås med andra.
Precis, och jag vet inte, jag börjar bli mindre och mindre intresserad av material. Jag tror att jag har fått lite avsmak på det också, för det känns som att lite om man har det här jobbet, så om man har kanske lite tur och får någon bra deal med någon, att man får ganska mycket produkter, oavsett om det är golfprodukter eller om det är kläder eller vad det nu är, och så mycket material behövs inte riktigt, och det känns som att man kan göra någonting bättre med det, så jag försökte donera ganska mycket av det. Jag droppade av, tror jag, det måste säkert ha varit 50 kilo kläder igår.
Oj, okej.
Okay. Till en organisation som heter First Tee. Som jag tycker gör ett väldigt fint jobb med ungdomar. Och får dem att spela golf och lära dem andra viktiga värderingar i livet genom golfen. Så kunna ge dem tjejerna kläder känns bra.
Är det viktigt för dig att känna att du får ge tillbaka på något sätt?
Jag tycker det. Men det är fantastiskt. Jag tänker tillbaka själv när man... Men var i den åldern och kunna få stöd eller få typ en klubba eller några kläder eller någonting. Det är fantastiskt häftigt. Och det är en materialistisk grej visserligen. Men när man är i den åldern så känns det som att det är otroligt häftigt och blir lite som en inspiration. Och tänker så, men det här ska jag göra sen. Och gud vad coolt, den här tröjan hade den här personen och spelade på toren eller någonting. Så det blir lite som en inspiration. Så jag hoppas att jag kan göra det för en generation efter mig också.
Du har ju precis fyllt 33. Hur ser du på framtiden?
Med golfen eller privatlivet?
Ja, golf.
Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tycker det är svårt att planera. Jag tror att jag försöker ta mest varje dag så den kommer lite mer. Och så länge golfen känns bra, så länge jag spelar bra, känner mig motiverad och tycker det är kul att bli bättre varje dag, så är det någonting som jag kommer fortsätta med. Den dagen jag känner att jag inte har någon lust att träna eller tycker det är kul att resa eller vill göra någonting annat, då är det nog dags att börja fundera.
Det där är ungefär den känslan som Carolina Bolin, som jag hade med i podden här för några veckor sedan. Hon spelade ju på Europatoren under många år. Och då frågade jag henne vad var det som du kände saknades när du la av? Och då beskrev hon just det, att ja, men de var någonstans i Spanien. Det var en fantastisk bana, de bodde på ett underbart hotell. Umgicks liksom allihopa, men det kändes bara tomt. Och då insåg hon att nej, men nu är jag klar med det här.
Ja, jag tror det också. Jag tror att många kanske känner med familj och vänner. Menar, för vissa kanske det här med vännerna och familjen och allting i Stockholm eller Sverige, vad man nu är från, har varit viktigare. Så att jag menar, till exempel att man fått, jag har några vänner som har fått extrem ångest, som inte kunnat fira midsommar eller de har inte kunnat vara med på vissa födelsedagar. Jag kan inte komma ihåg senast jag har firat midsommar, så det måste vara jag vet inte vad det är, liksom
90-tal.
Ja, men ungefär. Men så jag har alltid varit så inne på golfen att det är det som gäller. Att det är liksom mitt nummer ett. Det är det som jag går upp på morgonen för att jag vill spela och se hur bra jag kan bli. Men det kanske ändras också med tag. Jag vet inte, ingen aning faktiskt.
Nej. För du känner inte nöjd med vart du har nått. Vad är det som saknas för att du ska... Att du ska knipa den där segern?
Alltså det är en bra fråga. Jag har fått den frågan så många gånger. Det är svårt för att alla är så duktiga där ute. Ja. det har mycket med momentum att göra, konferens, och du kan ha en fantastisk vecka och känna att du är där, och du kan ha också en fantastisk vecka när du känner att men jag slår bollen sjukt bra nu och allting känns kanon, och så klarar du inte katten. Det är så konstigt med golf. Jag tror att andra sporter, håller du på med till exempel med löpning eller vad det nu är, du vet att du kommer ungefär springa den här tiden. Golf kan vara vad som helst. Du kan ha liksom en dominerande världsetta som missar katten på en major. Det är så svårt att veta med golf, men spelet känns bra, och jag tror att vissa delar behöver självklart bli bättre, men ja, jag hoppas att första serien kommer snart.
Ja, men det hoppas jag också. Du är så värd det.
Ja, tack.
Men du, det är ju Solheim Cup-år i år. Och det är ju alltid superspännande att följa och se vilka som kommer med i laget och tävlar mot USA. Hägrar den drömmen för dig?
Det gör jag självklart. Jag menar, det verkar vara en fantastisk upplevelse att spela Solheim Cup. Det närmaste jag har kommit till att spela lag-EM och lag-VM. Och båda de var fantastiska upplevelser. Och otroligt kul att spela som ett lag eftersom vi inte gör det så ofta.
Nej.
Och framförallt att spela för Europa skulle vara otroligt kul. Och väldigt häftigt att göra. Så att, självklart så är det en dröm.
Ja, det skulle vara fantastiskt. Jag kan bara tänka mig hur det är att kliva in i den bubblan med den atmosfären.
Jag tror att det är jättehäftigt. Alltså, det är nog en fantastisk känsla. Och sen känna att man har ett helt lag bakom sig också. Att du gör det inte bara för dig själv, utan det är för hela laget.
Men du, livet består inte bara av golf. Vad gör du vid sidan om? Jag menar, för tusan, du bor ju i Florida. Ja, vad gör man när man inte golfar?
Just där jag bor så är det ganska mycket fiske. Så det är lite antingen jag håller på med sportfiske eller så håller jag på med golf. Det är lite de två grejerna. Så att testa att fiska lite grann, det är ganska kul. Det är inga små abborrar som man drar upp direkt, utan det är ganska stora fiskar. Men så det har varit kul att göra det. Men jag har pluggat ganska mycket vin. Så jag håller på med, jag gjorde en nivå 2 av sommelier.
Okej.
Okay. 1,5 år sedan, nu håller jag på med nivå 3.
Okej.
Okay. Vilket jag inte rekommenderar för någon som känner för att göra det. Men
jaså, vadå då?
Nej, men med 2 tyckte jag var ganska okej. Men 3 är ganska mycket liksom med pH-värden i jord och med
okay.
Hur man ska beskära olika växter. Och, jag vet inte, men det är... Ja, jag har ingen plan att jobba med vin, men det är mest bara för att ha någonting annat att tänka på förutom för golf, för att distrahera mig själv.
Så det är ingen aspirerande vinbonde som bor i dig?
Nej, det skulle ju vara ganska häftigt, men jag tror att du måste tjäna otroligt mycket pengar för att kunna göra det. Men det är nog väldigt häftigt att ha det i livet också, men vin är intressant. Jag dricker inte speciellt mycket, men jag tycker det är intressant och kunna de olika grejerna och veta olika viner, veta hur det funkar, veta vad som bygger upp ett vin, och framförallt så är det alltid ett bra ämne att prata med andra när man spelar en pram eller går ut och käkar middag eller vidare, för de flesta är lite intresserade av viner.
Ja, det är ett bra samtalsämne.
Precis.
Men du, tiden går fort, det börjar bli dags för oss att runda av. Vad ska du göra idag då? Blir det ranchen eller till att ställa sig på puttinggrin och drilla en meters, eller vad väntar?
Ja, det är nog alla de där grejerna faktiskt. jag ska fortsätta min en liten uppvärmning innan jag sticker iväg till banan. Och ska köra träningspass innan. Sen ska jag spela med några andra spelare. Ska spela 18 hål. Så får se om det blir någon träning efter. Och sen ska jag sticka till gymmet.
Mm.
Det är lite samma sak varje dag. Det är ungefär,
ja, förstår. Men det är ju en träning 8-10 timmar om dagen. På något sätt.
Precis. Det har blivit lite kortare nu med ryggen. Eftersom jag måste vara mer... jag skulle säga att jag måste ha lite mer syfte med min träning. Jag kan inte riktigt stå lika länge. Utan det måste verkligen låta som en klyscha.
Leda till någonting.
Ja, precis. Jag måste verkligen... Varje boll och varje slag måste verkligen ha ett tydligt syfte med det. Så att jag kan inte bara skrapa bollar och slå längre. Så lite så, men det är kul. Ganska många av de andra spelarna är här den här veckan, så det finns ganska många bra att spela med, så det är kul. Sen är det Walker Cup den här veckan.
Mm-hmm. Vad är det för något?
Det är amatörer, det är herrarna emot Storbritannien. USA. Mm. Så att de spelar på en bana som jag spelar ganska, har ganska många vänner som är medlemmar på här, som ligger 5 minuter därifrån jag bor. Så att jag ska åka ut dit och kolla på den, tänkte jag, på singelmatcherna på söndag. Och ja, det är planen.
Gud vad härligt det låter.
Ja.
Men du, innan vi avslutar, vi brukar alltid runda av med att fråga våra gäster vilken drömfyrboll de har. Alltså vilka andra tre skulle du vilja stoppa in i din boll?
Oj, det är en väldigt bra fråga. Jag känner att jag har spelat med några som jag hade den tanken om för några år sedan.
Och som det faktiskt behöver inte vara golfare, det kan vara liksom personer. Ja.
Men det är också lite svårt, för då måste jag ju tänka så här. Jag tycker det är ganska jobbigt att spela med folk som är långsamma. Eller vet, aldrig varit på en golfbana, att man vill gärna ha bra spel i bollen. Så då måste jag ju liksom tänka, okej, var den här spelaren liksom en bra golfspelare också? Men det är en bra fråga. Men jag skulle nog vilja säga, med min morfar gick tyvärr bort för några år sedan. Han var den som fick mig börja spela golf. Jag skulle nog säga min morfar. Jag tror att Ben Hogan skulle vara ganska häftigt också. Och se honom slå bollen, Sam Snead skulle vara häftigt också.
Mm.
Ja, så jag tror att det skulle nog vara en fyrboll.
Tre gubbs och så du då?
Ja, det låter perfekt.
Ja, men underbart. Men du, Danny, stort tack för att du har varit med i podden idag. Och jag önskar dig all lycka till här framöver.
Tack så mycket, kul att få vara med.
Och alla ni som har lyssnat, tack för det. Vi hörs igen om en vecka. Ha det så bra!
This podcast is brought to you by With Hoof, a house to host great ideas, stories, and people.